Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Och det är, och vi, det är vi som är spökpodden.
Vi får aldrig till det där, Fredrik.
Nej, det är vårat nya inspel här. Vi har övat på det i några avsnitt här nu, men vi får en sån här temakväll.
Ja, jag tror det. Du glömde ju säga att du säger välkommen till spökpodden, glömde du som jag säga.
Ja, precis. Jag var så himla koncentrerad på att jag skulle komma ihåg att säga det efter nu. Du vet, det är, ja, men så är det.
Det är mycket.
Det är mycket nu, ja. Eller hur? Ja, jäklar. Ja, men förra veckans avsnitt var ju ganska trevligt, eller hur? Och idag har vi ju ytterligare gäster i dagens avsnitt. Så det här ska ju bli riktigt intressant, tycker jag.
Det som är så kul är att förra veckans gäst var ju också en annan podcast som gästade oss. Och nu är det ju en annan podd som gästar oss. Och det är ju ingen annan än UFO Bortom Rimlig Tvivel med Peder och Thomas. Det här kommer bli superintressant ju.
Ja, och hon, Celestial podcast som vi intervjuade förra veckan, hon var ju faktiskt superavis på oss nu att vi skulle träffa de här två herrarna. Och det blir kul och intressant. Det finns ju massor om det här som kanske är sant eller inte. Och det ska vi kanske bena lite idag, eller hur?
Ja, men jag tror det. Grejen är typ att det finns mycket frågetecken, men egentligen finns det frågetecken, det är ju det som är grejen. För att ibland är det ju så att det är nästan mer ignorant att tro att vi är ensamma i universum än att det inte skulle kunna vara, alltså att det finns flera. Så man är ju nästan dum om man tror att vi är ensamma i det här stora, enorma universum. Liksom. Det är ju jättekonstigt att man ska ens tro det, tycker jag.
Ja, men jag får nog hålla med dig där. Det är helt klart. Det känns ju helt omöjligt om det skulle vara så.
Det som var intressant var att Elon Musk sa ju typ att jorden ungefär kan man datera till 14 miljarder år. Och livet på jorden började cirka för 4 miljarder år sedan. Och vi har då existerat i, alltså evolutionen började då. Och nu är vi här där vi är idag. Och den här luckan och det här fönstret som existerar för att vi ska leva är ju ganska liten om man tänker på att det har gått så många miljarder år. Så man måste ju verkligen ta vara på det här, och frågan är om det är så att den här luckan att ha skapat en människa eller skapat en planet som är fungerande, vatten kanske eller andra element, som undrar om hur många sådana som kanske är för oss i tiden. Och det är väl lite det som vi måste ta reda på med UFO Bortom Rimligt Tvivel. De kanske har lite svar på det.
Ja, det kan ju faktiskt hända så att vi är utplanterade här från en annan civilisation. Vem vet?
Det blir superspännande där. För er som vill följa Spökpodden, gör ju detta på sociala medier under spökpodden.se. Och vi är supertacksamma att man ger oss betyg på podcaster också, så att man inte missar att se till att fler kan se och höra oss när vi spelar in sådana här avsnitt i framtiden. Så det är väldigt viktigt att vi får er hjälp för att kunna också växa. Jag tycker vi bjuder in Peder och Thomas.
Det gör vi. Välkommen Peder och Thomas.
Tackar.
Tack så mycket.
Tackar.
Härligt att ha er här.
Trevligt att vara här.
Ja, bara för att börja ner. Vilka är ni? Kan ni bara berätta lite kort om er själva? Om Peder börjar då.
Om jag börjar då. Ja. Ja, jag är en IT-tekniker har jag väl varit i hela mitt liv, mer eller mindre. Och varit intresserad av det här ämnet väldigt länge, ända sedan jag var liten då. Så har det väl gått i vågor, beror på vad det har hänt för nyheter och lite sånt då. Så det är väl det som har gjort att jag har hållit på länge med det här. För det är lite high-tech och lite teknik inblandat. Och det är sånt som jag gillar. Så.
Ja, IT-tekniker, man hör nästan det på namn.
Precis, ja. Så, och det gör att jag gillar den tekniska aspekten lite. Och då framförallt vill jag ta reda på hur det funkar och tekniken bakom då.
Mm. Var det någon speciell händelse när du var yngre då som gjorde att du fick det här intresset? Eller?
Ja, jag har väl alltid varit intresserad av vetenskap och forskning. Och sen kom jag när jag var liten så gick jag till biblioteket i skolan. Så blev jag så besviken över vad lite man egentligen visste. Så jag hade föreställt mig att man kunde så mycket mer. Så det var väl egentligen där det började, att det måste finnas mer än det här, tänkte jag.
Ja, eller hur?
Men när man tror på sånt här, Peder, om att det måste finnas mer av sånt här, mer än det här, tror du att det är bara UFO:n eller tror du också på att det finns något annat mer andligt och spirituellt och såna energier eller?
Ja, det är så svårt att ta på egentligen, och är det då kanske om vi då tar in multiversumteorier, är det då energier eller är det egentligen kanske entiteter från andra universum? Kan vi färdas mellan universum i sådana fall? Det är väl kanske mer sån filosofi man går in i lite djupare, absolut. Men sen tillkommer det kanske den aspekten med telepati. Är det någonting som kanske finns hos oss? Är det något som finns? Eller är det som de brukar säga, att tillräckligt avancerad teknologi uppfattas som magi? Är det så vi tolkar det? Liksom, fast det egentligen är otroligt avancerad teknik istället. Så det, ju mer frågor man får, desto mer frågor har man. Liksom. Så det tar aldrig slut.
Nej, det är väl så. Mm, sen har vi ju med oss kriminalinspektören Thomas.
Ja, stämmer.
Och han sitter i skuggan där, ser du? Han gömmer sig nästan i det här. Vad ser ju knappt hur han ser ut, men han är en silhuett.
Ja, visst. Jag har varit spanare ett tag också, så att det är därför. Ja. Nära.
Spanar man mycket efter UFO när du är ute på jobb också? Kollar du mycket upp då så du missar brotten nere på jorden?
Nej, det har aldrig hänt kan jag säga, för att det här intresset är bara ett par år gammalt och jag har inte varit spanare då, så att nej, det har inte hänt. Jag har inte heller sett någonting, det är inte därför, utan varför jag är intresserad av UFO:n är på grund av att jag helt plötsligt gick upp för mig hur mycket bra bevis det finns för vissa fall. I mitt fall var det Nimitz-fallet som gjorde det, att det är ganska väl bevisat att det är på riktigt. Innan dess hade jag inte tagit det på allvar. Men så drabbades jag av en cancertumör för några år sedan. Så jag har varit sjukskriven och hittade lite olika intressen i religionskritik. Jag var medlem i humanisterna ett tag i några år. Och så läste lite filosofi och idéhistoria. Och läste lite om konspirationsteorier som fenomen. Vad det är som... vad det finns för olika konspirationsteorier och så, och läsa vad det finns för mekanismer bakom den typen av tänkande. Och sen stötte jag på UFO-fenomenet, så då kände jag mig ganska bra rustad för att ta mig fram till att kunna säga att det är på riktigt. UFO är på, det är fakta liksom, det är bevisat bortom rimligt tvivel.
Mm. Du pratade om någonting där innan precis, där du sa de här mimik, eller du sa de här ljusen. Vad är det för något?
Min-min-ljusen i Australien.
Ja.
Det ja, kanske precis. Inte var de. Ja. De är rätt häftiga alltså. Min-min-ljusen. Det är ett ljusfenomen i nordöstra Australien som... man vet inte vad det är. Det finns olika teorier. Det finns en forskare som har gett en teori till en förklaring. Men Beroende på vem du frågar, så, och de här ljusen har funnits långt innan det fanns civilisation där uppe. Så att förklara med billjus håller inte riktigt, för att det här, de här ljusen som folk ser ibland långt borta, ibland ganska nära, och som är väldigt nyckfulla, du kommer liksom, folk kan inte riktigt ta sig fram till dem, och det är oklart vart de, hur långt bort de är och sådär. Men det finns ingen bra förklaring för de där ljusen, men det är väl, väl konstaterat att de finns. Det finns till och med på film. Så.
Hur är det med de här ljusen? Är det alltid typ en speciell formation eller är det en speciell färg, eller är det alltid samma slags?
Nej, jag vet inte om det har setts på olika sätt, men två runda vita ljus är väl det vanliga, tror jag, eller ett eller flera i ovanför markhöjd, men inte uppe i himlen. Det finns ju något som heter matt på ljusen också, men på Gotland, men de är väl lite mer osäkra.
Vad sa du, vilka är det då, eller vad är det för något då?
Matteboljusen på Gotland. Ja, det är lite oklart. Den vågar inte jag svära på att det är ett riktigt fenomen. Jag har inte studerat det så noga. Men minminljusen är, det är ett riktigt fenomen i alla fall.
Jag tycker det är superintressant med det här med Australien. Förlåt Fredrik, men det brukar vara, jag kollar på The Phenomenon. Ni känner säkert till den dokumentären. Och där pratas man ju ändå rätt mycket om just Australien som en del, i alla fall i det avsnittet jag såg. Är det väldigt vanligt just att Australien och just Sydamerika brukar ju vara de länderna eller de världsdelarna som man pratar väldigt mycket om UFO:n? Är det mer vanligt i de världsdelarna?
Ja, jag skulle nog vilja säga Sydamerika i alla fall är det väl mer vanligt. Eller så är det bara att man har en mer öppen attityd, så man pratar mer om det, kan det ju vara också. Men just Sydamerika förknippas väldigt mycket med observationer, men där har man ju mer ett samarbete mellan myndigheter och UFO-forskare. Så det, man har en helt annan öppen attityd där. Det är inget konstigt där, som här har man kanske sopat under mattan eller förlöjligat under många år, medan där har det varit helt naturligt på ett annat sätt.
Ja, det är väl ganska välspritt över jorden, UFO-fenomenet. Jag vet att J. Allen Hynek, en av de första främsta ufologerna, han nämnde redan för 50 år sedan, eller vad det var, att det är räknat till över 150-160 länder redan då, så det är säkert hela jorden som de här UFO-observationerna finns i.
Har ni sett någon tendens nu på senare år just det här med, nu kom det ju någon dokumentär här för i början på året på SVT1 om de här dokumenterna som släpptes 2021 bland annat, men jag tänker mer det här att pratar man mer om UFOs idag än vad man gjorde för sig en, ja, bara 15-20 år sedan tillbaka, för man jämför då med det som vi pratade lite om, det andliga och det okulta i våran podd också, och där är ju en jätteskillnad. Idag är det ju, jag ska inte säga att det går trend i det, men om man ser tillbaka nu sista åren och haft corona, det här att folk har umgåtts mer med sig själva och man försöker hitta en mening med saker och ting, så att för våran del så har vi märkt att folk är betydligt mer intresserade idag utav det vi pratar om. Finns det någon parallell till det i UFO-världen också eller något?
Ja, det skulle man väl kunna säga typ. Jag som har tittat på det här typ sedan jag var liten, har väl det jag kan säga som var en tydlig markant förändring, det var när New York Times släppte sin artikel 2017. Det förändrade egentligen allt. När de visade på att Pentagon faktiskt har ett hemligt, eller hade ett hemligt UFO-program som faktiskt tittade på de här farkosterna och som dessutom hade video som bekräftades av piloter och radar. Då blev det en helt ny nivå på det hela. Men det är ju framförallt i USA man har sett förändringen. Där har ju skett en enorm förändring hos politiker framförallt. Som man ju aldrig har sett egentligen förut.
Men kan vi fråga er i Sverige, har ni sett någon förändring i Sverige om hur mycket det pratas om UFO?
För min del så har jag alltid aldrig tyckt att det är konstigt att prata om UFO. Personligen har jag aldrig tyckt det. Jag tycker att det är konstigt att inte tro att det finns i min värld. Det känns ju som att vi bör ju inte vara ensamma och vi bör ju inte vara först heller. Det låter ju inte så liksom. Så att jag tycker att det är konstigt att många människor ens tvivlar på att det ska existera någonting annat än oss, tycker jag.
Ja, nej, men jag är väl lite också inne på det sen man började, lite det som man börjar med den här grejen. Men jag lever ihop med ett medium och skribent på den här största andliga tidningen i Sverige som heter Nära. Jag vet inte om ni känner till den. Och vi har ju varit gifta i nu 13 år i januari, och i början när vi var ihop och vi pratade om det här, det var ju, folk tittade ju nästan snett på oss då. Hur fan kan ni ens tro att det finns någonting annat och så vidare. Man hade svårt att acceptera att någon annan trodde någonting annat till och med. Så att för min del, jag har också alltid varit fascinerad utav UFO och sådär. Sen har jag aldrig grottat in mig i det, så därför tycker jag det här är superintressant idag att ha två riktiga experter här idag. Men det är ju lite två olika världar. Det är lite som du sa, Peder, där att det finns på film, man har kunnat bevisa och så vidare, men andevärlden inom citationstecken, den har vi aldrig fått på film. Den går inte att bevisa med samma vetenskapliga instrument på samma vis i alla fall. Men nu har det ju kommit sådana här EVP-mätare och sådana grejer. Man kan ju mäta energiförändringar i luften och sådär, men man kan ju fortfarande inte se det på samma sätt. Så att det här är ju en stor skillnad.
Ja, verkligen. Ja, helt klart. Jag gillar ju bevis, va?
Ja, det förstår
jag. Jag måste bara flika in, för du avbröt mig precis i början där, Oskar. För du nämnde det, Thomas, i början där, att det var något speciellt med massa bevis som lite övertygade dig i din, när du började prata med oss. Vad var det du pratade om då?
Nimitz-fallet 2004. Det är mig vetligen, jag har diskuterat det med Claes Svahn, ordförande, eller för detta ordförande för UFO Sverige och Sveriges enda kända ufolog, kan man väl säga. Han tyckte väl kanske inte att det är det fallet med mest tillgänglig bra bevisning, men jag tycker det fortfarande. Det var det fallet som fick mig att gå från att aldrig ha tagit det på allvar till att bli helt övertygad om att det är på riktigt. Någonstans vid gränsen mellan bortom rimligt tvivel, som är den straffrättsliga, och vetenskapligt. Alltså, vi kan inte säga att det är vetenskaplig konsensus, det kan vi inte påstå än, men bortom rimligt tvivel. Det är just Nimitz-fallet är på grund av att det är så många olika, det är under flera dagar. Första veckan i november eller december 2004. Och det vid ett tillfälle är det fyra piloter eller fyra flygare som ser det samtidigt, och sen är det ytterligare fem som ser det ungefär ganska samtidigt, och sen är det radarobservationer och film och vad är det med, Peder? Två olika sorters radar och ja.
Det är väl precis, det är också ett radarflyg, det är två krigsflottor som ser de här, så det är ju...
Är det de som åker ner i vattnet, eller?
Nej, eller jag tror du tänker på en annan film. Men de här, om man ska lyssna på ena radaroperatören, så kan det vara så att de går ner i vatten, för de går från väldigt hög höjd till strax ovanför vattenytan väldigt fort. Och sen när ena piloten flyger, så ser han en, som, vad säger han, som en disturbance under vattnet. Ungefär som att det är sån här skum, vitt skum. Men det är en liten farkost ovanför ytan då, ovanför den här störningen som man ser. Och som man sen dyker ner mot då. Och sen efteråt så ser han inte den här, så att säga, whitewash längre i vattnet efter han har agerat mot den här lilla tic-tac-farkosten.
Grejen också är att det har gjorts större undersökningar av det fallet. Till exempel då 2009 så gjorde US government en utredning som har läckt ut då, en riktig utredning från från staten själva där man intervjuade piloter och utredde detta och kom fram till. Det står alltså slutsatsen i den här offentliga rapporten. Den var inte offentlig från början, men den finns läckt i alla fall. Att de kommer fram till att det är inte deras egna teknik och det är inte någon annan stats teknik. Mm. Så redan då konstaterade man det, men det. Och sen så har ett gäng som heter Scientific Coalition for UAP Studies, SCU, de också utrett det där fallet. Så det är väldigt, väldigt väl utrett det fallet.
Om vi går tillbaka till det fallet som du pratade om, Peter, angående det här med 2017 ju, när de gick ut med den här filmen som läckte ut, som är ganska känd. Mm. Där går det ju egentligen ganska högt uppsatta ändå människor i USA och säger att det här är ju verkligen teknik som inte vi vet. Vi har ju inte den här Sonic Boost eller vad det heter, typ att de gör inget ljud, de har inga vingar, inga motorer. Mycket sånt som de inte förstår sig på, och de säger typ, vi hoppas verkligen inte det här är någon annan land som sitter med den här tekniken, bla bla bla. Och jag tycker det låter lite löjligt att man kanske kan fortfarande säga det, tanke på att man har ju sett de här ljusen, de här UFO:n i många, många år, alltså långt innan ens vi kunde knappt nästan flyga, och att de har svårt ibland att säga just att det, alltså varför tror man inte vill säga att det är UFO? Vad är man rädd för? Vad ska hända med folket då?
Jag tror, eller det som många säger, att det här är inget event egentligen, utan det måste ske som en process, ett steg i taget. Och det tror jag kan också hänga ihop med att man masserar in budskapet långsamt för att inte det ska spåra ur med kanske religioner, vissa filosofiska frågor. Många av de här höjdarna har ju sagt att problemet inom Pentagon har ju oftast varit väldigt religiösa människor som tror att det här handlar om demoner eller ja, sådana typer av varelser då. Och att sånt ska man absolut inte leka med. Så det har varit mycket, mycket motstånd på det sättet då. Men jag tror att det här är någonting, nu till exempel bör man se hur det skiftas från att, som i början sa man, det kan vara Ryssland, det kanske är Kina. Nu säger man, det kanske inte är Kina, det kanske inte är Ryssland, utan det skulle inte vara så konstigt om det är något från en annan planet. Va? Så man ser hur budskapet har börjat svänga lite, och jag tror det ingår lite i den här justeringen av att sakta anpassa oss till realiteten av att det här är på riktigt. Då. Nu har man mer konfirmerat att det är på riktigt, och så kan man börja titta mer på vilka kanske är det som flyger de här skeppen och vart kommer de ifrån och vad vill de egentligen. Så.
Men tror ni att det redan varit så att vi har, alltså jag tänker lite grann så här, har vi ett skepp där vi har liksom redan brutit ner? Jag tänker typ teknologin har ju gått så jäkla fort de senaste typ 50 åren, alltså 30 åren bara. Jag tycker det har gått för fort för att vi ska kunna vara där vi är. Tanke på att vi knappt kunde tända lampan för 120 år sedan. Så jag menar, och helt plötsligt så sitter vi med telefoner hit och dit och bla bla bla. Tror du att vi har kanske redan har en UFO-teknologi, alltså teknologin i våran värld? Eller utomjordisk teknologi?
Alltså, jag tror nog att man kan spåra den tekniska utvecklingen ganska precis till vad som påstås. Jag ser inga tydliga spår. Det finns teorier från Roswell och framåt, bland annat av en man som heter Philip Corso, och sen är det lite bråkast lite om det var verkligen hans uppgifter som hamnade i den där boken Day After Roswell. Men jag har inte sett några tydliga sådana spår att det finns någon sån teknik som kommer från UFO-krascher. Men däremot så tycker jag att det är konstigt att folk har släppt frågan om Roswell så pass lätt som när man detaljstuderar det fallet och ser på alla uppgifter som finns. Och massa människor som svär på sin dödsbädd att det var någonting annat än en ballong som störtade. Så ja. Det där
är det där som Barack Obama säger att jag kan inte berätta vad det är, men det är väldigt, väldigt intressant?
Ja, den enda jag har hört var nog Trump fick frågan.
Okej, det var Trump som fick frågan, just det.
Ja.
Förra sommaren, eller 2020. Sommar 2020 var han, fick han en fråga av sin son där han sa att han hade fått väldigt intressanta uppgifter om Roswell. Men jag är inte säker på att han... han kan mycket väl blanda ihop Area 51 och Roswell när man lyssnar på den intervjun. Så det är lite oklart vad han pratar om där faktiskt.
Och för de som inte är så insatta som ni är då, vad händer vid Roswell? Vad är detta för någonting? För om jag tänker på våra lyssnare då, så de är inga UFO-fantaster i den bemärkelsen. Mm. Så om ni kan utveckla det lite.
Ja, alltså, den korta versionen är att första dagarna i juli 47 så hittade en fårranchare, en cowboy i New Mexico, norr om Roswell, på en ranch, något material som man inte hade sett förut och förstod inte vad det var. Då ska jag säga så att den här mannen hade hittat väderballonger vid flera tillfällen innan dess. Men han förstod inte vad det var för något, och sen åkte han till Roswell, till sheriffen, och berättade vad han hittat, och så skickade de dit, ringde till Roswell Army Airfield, alltså flygvapenbasen där i Roswell, som var världens första kärnvapenbestyckade flygbas. Det fanns bara en flygbas i världen som hade kärnvapen, och det var den i Roswell. Så de skickade ut personer till att titta på den där, och en av personerna som skickades ut var underrättelseofficer, och han tyckte det var så märkligt. Så han tog med sig det där konstiga, han såg ju ända tills han dog på att det här materialet var någonting not out of this world, sa han. Han visade upp det för sin son på vägen tillbaka, för han tyckte det var så märkligt, så åkte han hem mitt i natten och visade det där för sin son. Och mycket om och men så gav man ut ett pressmeddelande att nu har det störtat ett flygande tefat, och tidningarna och radiokanalerna publicerade det. Pressmeddelandet som kom från flygvapenbasen efter att deras officerare kommit tillbaka med materialet. Men sen den 8 juli så tog man tillbaka alltihopa. På en halv dag så ändrade man sig. Det gick flyg till Washington och till olika ställen, och sen så tog man tillbaka allting och hotade radiokanalerna att de inte fick sända om det där mer. Annars skulle de dras in tillståndet. Och sen dess så är det jävligt oklart. Det påstås att det är en värdeballong eller någon slags värdeballong. Men ja, vi får se.
Det är så spännande. Alltså.
Det som jag tycker är lite intressant är också att det landar då vid den enda flygstationen i hela världen som har kärnvapenbestyckning. Bara en sån sak väcker ju tankar om att ja, det kanske inte bara var en väderballong.
Det där kan man prata om i timmar, men det finns väldigt många sådana indicier på att det var någonting annat som hände. Väldigt, väldigt mycket. Men ja, det kan man
finns
prata om.
Finns det inte också typ så här, alltså om när vi pratar just med lite kärnvapen och lite sånt, finns väl också ett annat fall där kärnvapen stängdes väl ner och de fick gå ut och säga att det var någon som hade, var någon strömavbrott, jag vet inte vad det var, men det var väl fenomen i himlen samtidigt eller något sånt där, va? Eller vad, känner ni till det?
Ja, det har varit ganska många fall där man har sett objekt eller farkoster på himlen eller ljusfenomen i närheten av kärnvapenmissiler eller kärnvapenbestyckade till exempel. Och det finns flera fall. Nu senast var det väl bara någon månad sedan eller två, tror jag, som gamla armébasofficerare som har då jobbat på kärnvapenbaser vittnar om när farkoster har kommit och avaktiverat kärnvapenmissiler och sen slagit på dem igen då. Och det har inte hänt bara en gång, utan det här har hänt många gånger då. Så det finns en tydlig koppling, säger de, mellan kärnvapen och de här fenomenen.
Tror du att det handlar om att de vill?
Jag får bara säga, det är inte särskilt omstritt. Om man jämför med Roswell så är det ju väldigt omstritt. Men i de här fallen som Malmstrom Air Force Base 67 i USA, som är ett av de mer kända där 10 missiler stängdes ner i samband med att ett UFO observerades ovanför basen. Det finns ju dokumentation på det, och det finns inte så mycket dementi eller motstridigheter där faktiskt. Det är ganska anmärkningsvärt att det är ingen som hävdar att de här männen och dokumenten ljuger eller att det är påhitt eller någonting.
Mm. Samma sak som 1980 så inträffade en incident på en amerikansk bas i England som heter Rendlesham. Incidenten kallas för det. Och där hade de också kärnvapen, men där var det ett antal militärer som bevittnade de här objekten, som även sköt ner strålar i de här kärnvapen där missilerna sägs ha legat då. Och han har då spelat in hela händelsen på sin bandspelare med sina soldater när han är ute. Så det här finns ju att lyssna på också. Så hör man hur de pratar med varandra precis när det här sker. Så det finns ganska många incidenter med dokument och så vidare, som Thomas säger, och även då inspelat material.
Är det så, tror du, att de försöker liksom trycka på typ det här ska inte ni hålla på med?
Ja, det är,
ja, det är så
amerikanska...
mycket spekulation.
Ja, alltså från Roswell, tre veckor efter Roswell så skapade man en national authority, en stor lag där man helt plötsligt skapade möjligheten att ha svarta budgetar för militären. Några månader efter Roswell så skapade man CIA, och man skapade flygvapnet och tog bort flygvapnet från armén. Så det hände väldigt mycket stora saker direkt efter Roswell. Det är också en indicie. Men amerikanska flygvapnet har ju svart på vitt ljugit väldigt mycket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är bevisat att de har ljugit om och om igen om UFO-ämnet. Man har beställt en rapport och man hade ett semiseriöst UFO-forskningsprogram på 50-60-talet som hette Blue Book. Och det avslutades med att man skrev ett brev till forskare på ett universitet i Colorado och bad dem att skriva så att man inte skulle ta det här UFO-fenomenet på allvar längre och sånt där. Och de har ljugit med statistik och massa saker, och det vet vi. Så amerikanska flygvapnet de har definitivt dolt saker på det här ämnet.
Ja, man blir ju sån, alltså varför? Vi var ju lite inne på det förut, att man kanske behövde implementera det här lite steg för steg för att kanske inte skapa någon masshysteri eller något sånt där hos befolkningen. Men det är ju oerhört intressant och spekulera varför man ljuger om såna här saker egentligen. Mm. Tänker jag. För jag menar det som Oskar var inne på i början där, att vi har ju funnits i x antal miljarder år, och vi kan väl inte vara så dumma att vi tror att vi är helt ensamma, och så kommer det massa fenomen och så tystar man det. Vad vill man med det egentligen?
Men det är väl lite ungefär som när Galileo var det väl som skulle visa upp sin kikare och säga att vi cirkulerar runt solen, det finns andra planeter. Men de vägrade titta i kikaren när han tog med den till kyrkan då. Det är väl lite så, man vill väl inte störa rådande, vad ska man säga, dogma kanske.
Mm.
Det är väl, så har väl mänskligheten funkat genom tusentals år också.
Jag tror att det handlar mycket om
när det kommer
om,
nya idéer. Ja.
kalla kriget också. Där 1947 så började kalla kriget och Ryssland började göra sig väldigt stora, och Sovjetunionen menar jag växte som ett stort hot, och så det tror jag är en stor del att det hamnade inom militären och att man dolde vad man visste för ryssarna. Det tror jag är en stor del.
Men om vi kommer till den stora frågan då, typ så här, tror ni att vi egentligen är utomjordingar? Att vi har blivit planterade där?
Det är en stor fråga.
Det är en jättestor fråga.
det finns ju, som sagt, vi gillar ju bevis och det finns ju ingenting att ta på, som vi vet i alla fall ändå. Men jag ser det absolut inte som en omöjlighet, och jag överväger att det kan vara så, personligen, alltså min egna uppfattning. Absolut tror jag att det kan vara så.
Jag tänker lite grann så här, vi säger att vi kommer från aporna, men hur kommer det sig att aporna i dagens läge aldrig utvecklas liksom? Varför kommer det som att de aldrig blir smartare? Jag tycker det är så konstigt att vissa primater, de har ju då, vi då har ju utvecklats, men vi har ju fortfarande primater i världen som aldrig blir smartare, så jag förstår inte riktigt, hur det är möjligt.
Nej, det är dels det, och sen så om man tittar mer konkret så har vi någonting som är svårförklarat i vårt DNA. Det var två ryska forskare i Kazakstan som konstaterar att vi har i våra DNA-strängar någon form av start och stopp, liksom att det är sekvenser i vårt DNA, och det förstår vi inte riktigt hur det har kommit sig. Och sen vårt hopp i intelligens som du pratade om där, det är också inte svar på, det har vi inget svar på. Men rent logiskt så är det väldigt logiskt att om man hittar en planet som har lite rudimentärt liv, att man kanske hjälper er på traven lite. Det kanske vi skulle göra om vi kunde. Så det är inte ologiskt. Men man måste väl säga det att det finns massor av konstiga fenomen så inom UFO-världen och inom ufologin som är svåra att förklara med enbart utomjordingar. Det är inte säkert att det är hela svaret och så vidare. Men jag ser det snarare som att det finns miljarder planeter. Det finns alltså flera hundra miljarder planeter i vår galax, och det finns, senaste siffran är 2 biljoner galaxer. Och det finns stjärnor ganska nära oss, 200 ljusår bort bara, som är 13 miljarder år, över 13 miljarder år gamla. Som då alltså planeter kan ha mer än 10 miljarder års försprång. Så det ska mycket till. Egentligen borde man titta på stjärnhimlen och tänka, vad fan, är det ingen som ser några konstiga farkoster från andra planeter? Det borde egentligen vara grundinställningen, tycker jag, istället för att man ska anta att det inte är några här.
Jag hörde ju lite grann om att man frågar ju sig, om man är så att det kommer ett UFO, varför de är så försiktiga ändå liksom så här, med att visa sig eller säga liksom hej, vi finns och existerar. Och kan det vara så att de är lite försiktiga som vi svenskar är när vi går på stan och vi försöker liksom inte kolla på någon liksom? eller vad tror ni att de har för liksom, hur kommer det sig, är det att de är oroliga att vi ska tro att de är fientliga eller vad?
Ja, du.
Det är en bra fråga också, tycker jag. Det där är ju något som man har, i alla fall jag har spekulerat i och försökt tänka över. Varför landar de inte bara rakt upp och ner? Kan det då vara så att de kanske har den här, att man tar hypotesen att vi kanske är hybrider då? Då är de ju bara här och bevakar kanske. Det kan ju vara något sånt också, monitorera hur det går för oss. Men sen måste man kanske ta i aspekt också det här att det finns ju faktiskt så kallade contactees, som man kallar dem. Det finns en som heter till exempel Chris Bledsoe. Han började få tydliga fenomen inträffade runt där han bodde. Hans barn ser dem, hans familj ser dem, hans grannar ser dem. Det åker dit myndigheter, NASA var där, CIA var där, NSA har varit där. Och när de kommer dit så ser de samma saker liksom. Så då visar de sig ju. Och ganska tydligt också. Eller de visar skeppen, men varför kommer de inte ner och landa för det också? Så det finns ju sån här, okej, de gör en sak, men varför gör de inte det här då? Så det är,
Vad,
det är en knepig fråga.
För det, jag kommer att tänka på Star Trek nu. Det var ju en långkörare som gick. Om man tänker på deras uppdrag i rymden, det var väl mest att bevaka och undersöka nya civilisationer och sånt där. Tror ni att den serien kan ha någonting med våran eller USAs sätt att se på det, att man ska mörka, och eller kan det ligga något verkligt bakom den serien? Vad tänker ni om det?
Jag har inte sett tillräckligt mycket av den för att ha några åsikter egentligen.
Jag har sett lite grann av Star Trek och den. Jag ser det mer som kanske Jules Verne, då har en bra uppfattning om hur framtida teknik kanske kommer att se ut. Hur människan utvecklas, va? Så ser jag mer Star Trek, tror jag. Sen, ja.
Jag tänker lite grann en annan fråga. Förlåt, du kanske var klar där. Eller du kanske har en
till. Nej, kör på. Nej.
Jag tänker på det. Det finns ju mycket snack om camouflation. Vet du det? Typ att det är många kor som blir upptagna av UFO:n och bortföring och såna grejer.
Ja,
vad tror ni om det? Liksom? Tror ni att de håller på med det? Tror du att folk blir bortförda?
Det finns ju några fall. Alltså det, när det går till abductions, eller man brukar säga att folk som har en negativ upplevelse kallar det för abduction, medan folk som har en positiv upplevelse kallar det för, de kallas för experiencer. Så det beror lite på vad du har för egen upplevelse kanske av det hela. Men det finns några enstaka fall som jag anser var ganska, eller väldigt trovärdiga då, där du har flera vittnen. Personerna har varit borta i flera dagar, då har polisen inblandad, de har utrett ett mordfall. Och sen, där det, liksom, det går inte att förklara riktigt vad som har hänt med de här personerna. Och där tror jag att det kan ha hänt någonting. Och sen har ju det som kallas för cattle mutilations. Så där har ju en våg i USA där ingen riktigt, de har aldrig tagit fast någon för det här. De har aldrig kunnat gripa någon någonsin genom alla år för det här. Och det finns kanske koncentrerat runt delstaten Utah bland annat. Har skett mycket cattle mutilations på ett område som kallas för Skinwalker Ranch. Och där har man då försökt utreda det här med sensorer, forskare, kameror, allting på plats. De flög in så fort det hände en incident med en ko till exempel, så flög de in veterinärer, trackers, de bästa de kunde hitta i hela världen, biologer, som var på plats inom 48 timmar för att utreda vad som har hänt, och ingen kan förklara vad som har hänt.
Nej.
De har inte dött av gift, de har dött av, det finns märken av verktyg, stålverktyg, men jag menar, hur kan de slakta en ko på kanske så här 20 minuter och tömmar den på blod. Samtidigt finns det inget blod på marken. Man har testat att hälla ut blod. Hur lång tid tar det för blodet att sippra ner? Alltså man har provat, gått igenom det mesta och tittat på cattle mutilations då, men man vet inte riktigt vad det är. Och då kan man också tänka på vad är det vi äter mest egentligen? Det är ju kanske nötkött. Vad gör vi när vi studerar djur? Ja, vi studerar ju också vad de äter. Liksom. Det, så är det ju.
Men vi pratade om Skinwalker Ranch. Det köptes ju av någon som var superrik, för han var ju också superintresserad av det som hände på Skinwalker Ranch. Det är ju lite blandade alltså, teorier om Skinwalker Ranch. Ett är ju väl också att det är väl lite om Skinwalkers eller vad de kallas. Det är väl någon indiansk gammal
legend,
ja. Och sen är det också väldigt mycket ljusfenomen ju, kring Skinwalker Ranch. Vad tror ni själva? Och har du någon teori om det? Eller vad tror ni om det?
Ja, just Skinwalker Ranch är, jag vågar sträcka mig till att hävda att det händer massor av konstiga saker som borde undersökas så gott det går med vetenskapliga metoder eller med bästa förmåga. Men någon teori om vad som ligger bakom det där, det är... Det har jag faktiskt inte. Ingen bra i alla fall. Samma med cattle mutilations. Jag har inget konkret. En vacker dag ska jag sätta mig in i något bra fall om ko. Sådana här cattle mutilations av kossor. De är ju tiotusentals fall. Många av dem kan förklaras. Vissa av dem är väldigt svårförklarade. Det är allt jag... Där står jag just nu. Men det kanske finns något bra fall jag ska sätta intresse till någon gång. Men Skinwalker Ranch, där har det ju varit seriösa forskare och försökt undersöka vad som händer. Och det verkar smått obegripligt alltså.
Mm. Och sen Skinwalker Ranch var ju egentligen grunden till det första hemliga UFO-programmet OSAP, som sen ombildades till det här ATIP då, som sen blev offentligt 2017. Mm-hmm. Och det bildades på grund av att personer från amerikanska staten besökte den här ranchen hos Robert Bigelow, som ägde den då. Han sålde den sen för några år sedan. Men de upplevde saker ganska omgående, de kom in på området. Så, och problemet där som har rapporterats av de här soldaterna som också var på den här ranchen, det var att de kallade det för hitchhikers. Utan det följer med hem också. Aha. Så många som har varit på ranchen har också, det har börjat hända saker hemma, konstiga fenomen, poltergeist liknande fenomen. Familjen börjar uppleva saker de aldrig upplevt förut. Så det är otroligt mycket statlig inblandning i Skinwalker Ranch. Så det tycker jag gör en otroligt fascinerande. Att de har studerat den så länge, och då pratar vi... Det är inga YouTube-forskare som har varit på plats, utan det har varit top of the top inom mikrobiologi, inom fysik. Från Pentagon bland annat också. Så det har varit otroligt mycket utredningar. Man har aldrig riktigt hittat vad det kan vara. Det enda Robert Bigelow egentligen har sagt i en av sina få intervjuer, det var att det finns en typ av intelligens på ranchen, och den vet precis vad de ska göra och när de ska göra det. Och han kallar det för att den visar upp sig med jämna mellanrum. Och sen, ja.
Men de fick, jag vet ju också att innan den förägaren köpte upp, alltså innan han, vad han heter, Anna-Rika, vad sa du att han heter?
Robert Bigelow var det som köpte den av familjen. Av en familj.
Ja, precis. Och familjen när de flyttade in där vet jag också att de hade, det var ju massa lås och grejer på alla skåp och dörrar och lås där in. Alltså det var ju väldigt mycket så här skumma saker redan i huset eller den här herrgården.
Du kunde låsa alla hus inifrån. Det var hakar utifrån på alla skåpsdörrar så att de inte skulle öppnas utåt och sådär. Men den familjen har egentligen, den, alltså när Gormans, som de kallar familjen som bodde där innan Bigelow köpte det. Det är från när de flyttade in i huset, från det äldre paret som bodde där innan. Och de har egentligen aldrig sagt, de sa ju också att du får aldrig gräva på marken till exempel. Mm. Det ingick i köpavtalet. Men de har aldrig sagt någonting. De har aldrig nämnt någonting om den här ranchen, och folk har försökt fråga dem och de vägrar prata. Men Gormans, som däremot köpte ranchen för att just föda upp sina prisbelönta kossor på, de höll ju på att bli ruinerade för att det sket sig så mycket och att det inträffade så mycket saker. Så de blev ju bara glada när Bigelow fick reda på det här och sen köpte ranchen för att göra om det till ett forskningscenter och skapade då det här National Institute for Discovery Science.
Så. Det är så sjukt, för jag hörde ju till exempel att det var ju så att de har ju forskarteam och så vidare, och så kunde det försvinna kor, och helt plötsligt så var korna inne i en husvagn liksom, som de kunde knappt vända sig om. Och det var ju inte bara en ko, det var två kor inne i en husvagn som var stängd. Och det är ju mycket sådana här konstiga saker, hur de kunde komma in i den här husbilen och husvagnen. Det är ju jätteskumma saker. Så att är man intresserad av något superskumt och intressant, så är Skinwalker Ranch någonting att lyssna och läsa om, tycker jag i alla fall.
Ja, verkligen. Som de själva kallar det, ett paranormalt Disneyland ungefär. Mm.
Ja, det är superspännande ju. Eran podd då, vad är det man får höra lite grann där? Förutom det vi pratar idag, är det mycket mer djupgående i vissa ämnen eller tankar och teorier från er själva? Eller?
Ja, vi försöker. Vi har gjort ett avsnitt om Nimitz-incidenten till exempel, där vi redogör så gott det går på ett avsnitt om bevisen för det fallet. Så vi tar något enstaka fall här och där, men framförallt så kanske vi följer utvecklingen just nu i USA, för det är ändå, det händer ju saker, UFO-fenomen över hela världen, men det är ändå USA som styr agendan väldigt tydligt av många orsaker, deras historik och deras resurser och så vidare. Så vi försöker väl mycket hänga med där, vad som den här processen som vi då menar har påbörjats nu. Till exempel då, så förra veckan så satt ju deras direktör för underrättelsetjänsterna, en aktiv DNI som det heter, hon var på en konferens som sändes live där hon pratar öppet om ET, extraterrestrials och rymden och så vidare. Och det här är, de flesta förstår sig på det, eller insatta hävdar det, att det här är en process, och om man följer huvudpersonen då, kan man nog säga är Louise Elizondo som var chef för det här UFO-forskningsprogrammet. Och han, om man följer vad han säger i media, så säger han ju mer och mer kontroversiella eller häpnadsväckande saker. Bland annat nu så har han ju nämnt faktiskt att vårt DNA kan vara intressant att titta på, och vårt ursprung och så vidare. Så det där är en process som har påbörjats, och vi försöker följa den väldigt mycket.
Mm-hmm. Kul ju, så att det får man absolut inte missa. Fredrik, jag tänker lite grann, så jag har två frågor som jag vill ha svar på av de här UFO-experterna, eller de kanske inte sitter med svaren, men de kan i alla fall sitta med vad de tror och tänker i alla fall. Och jag tror att det är flera som tänker på den här frågan: har pyramiderna skapats av hjälp av UFO?
Jag tror inte det, men däremot finns det finns lite teorier och vissa spår som tyder på att vi kanske inte var den första civilisationen här på plats som kunde gå ganska långt. Tittar vi på till exempel Göbekli Tepe, utgrävningarna där, då har vi alltså städer med megaliter som är bevisat 13 000 år gamla. Bara det hänger ju inte ihop riktigt. Mm. Så jag tror att det finns en glapp kanske i människans historia som vi har missat lite på grund av att det mesta har försvunnit. Men jag tror att många megaliter kan komma från en tidigare civilisation.
Kan det vara så då att vi har levt en gång tidigare och utrotats och börjat om och leva igen?
Eller så kanske vi var en annan typ av ras som bara tog över när någon annan försvann. Precis som många, som dinosaurier, som däggdjur i övrigt när vi utvecklas.
Men kan det inte UFO-erna vara vi från framtiden?
Det finns ju mycket spekulation om det också. Till exempel tittar du på Rendlesham Forest. Ena löjtnanten där, Jim Penniston, som gick fram och tog på den här farkosten. Han fick ju, som han sa, ett mentalt meddelande från att det här kanske var vi från framtiden då. Men ja, det är hans historia. Men det är en otroligt fascinerande tanke också. Och vem är det som säger att det kanske inte är lite av varje? Det behöver inte bara vara en sak. Det kan ju vara varelser kanske från andra dimensioner, eller multiversum, eller extraterrestrials, eller ja.
Kryptoterrestrials, att de bor här dolt på jorden och ja, håller sig undan. Men det där, vi får se, men jag tror att vi kommer få vissa svar. Men vi kommer inte, att man tror att det ska vara ett svar på alla de här konstiga fenomenen, observationerna, det kan man nog, det hoppas på för mycket. Men vem som byggde pyramiderna, tyvärr alltså, jag önskar jag hade något bra svar på det, men det är
okej, är du beredd på nästa fråga, Thomas? Är du fråga på nästa fråga? Då kan säga, ja. Nu ändrar jag den lite grann då. Skulle det kunna vara så, vi vet ju att USA är väldigt inflytelserika när det gäller religion och kristendom och så vidare, de är just så här, de finns i allt när det gäller även beslut och så vidare bland högt uppsatta män och så vidare. Skulle det kunna vara så att Jesus var en utomjording? Han hade ju ingen mamma eller pappa. Kan han vara bara född i den här farmen, ditsatt av ett UFO? Är det möjligt?
Ja, vem vet. Vi har ju inga bilder på honom, så vi vet inte hur han såg ut. Ja. Om Jesus var en utomjording, ja.
Polstjärnorna står... var ju tydligen väldigt intressant i alla fall för Jesus.
Då är vi nog alla utomjordingar likväl. Det är nog än mer troligt i sådana fall. Han var nog bara en skön fridens hippie som blev lite misstolkad och spreds lite överdrifter, minst sagt, om honom. Men han var nog en skön snubbe, det tror jag.
Absolut. Ja, det är fantastiskt.
För sin tid i alla fall.
Exakt. Men jag tycker så här, de sånt där är superintressant, för grejen är typ så här att jag vet inte hur mycket som är sant av det man läser och man kollar, man är superintresserad och allt sånt här. Och ibland var det någon rysk man där som hade hittat någon kolbit, och i den här kolbiten så var det någon metall som var ganska ny i tiden för våran del, men själva kolbiten var typ 3 miljoner år gammal och den hade liksom varit över den här metallen och lite sånt. Kan det vara så ibland att, tror du att det kan vara så att de här rymdskeppen kanske har fallit tidigare här på jorden och så finns det bitar lite här och var under jorden? Det kan vara flera miljontals år som de har kraschat eller lite sånt.
Ja, teoretiskt är det möjligt. Jag är ju mest inne på Roswell i sådana fall. Det är det fallet som jag tycker är, som jag också tror att vi kan faktiskt trots allt få svar på. Ni vet att det finns ju alltså flera stycken vetenskapsmän som påstår att det finns material från UFO-kraschmaterial. Flera stycken.
Nej, jag tror men, ju fyllat det skumt.
Nej, det måste du göra.
Det tror jag vet ju att Claes... Jag vet att Claes Svahn sa ju att det är ju ganska stigmatiserat liksom det här med UFO:n och så vidare när det gäller bara allmän piloter i Sverige. Att de själva, att det är många piloter i Sverige som också har upplevt och sett saker när de har kört sina stridsflygplan och så vidare. Men de vågar inte säga någonting för att de är rädda också att förlora jobbet. Jag tror att det finns mycket sånt också inom det här. Att folk inte alltid är beredda att prata om det.
Ja, vi har ju Hjalmarsson där som exempel i Sverige. 70-talet när han åkte efter ett UFO som försvann upp i rymden och inte rapporterade det. Utan han berättade sen då till Claes, var det? Ja, 20 år senare eller något sånt där. Men flygvapnet säger att det inte ska vara så, att de har inte haft några UFO-fall på 2000-talet. Jag vet inte, vi kommer nog inte få svaret från svenska försvaret. De verkar inte vara så intresserade av att delta i debatten, utan det är, allting pekar på att vi kommer få lite svar från USA pö om pö. Och jag tror också att det är därför de här forskarna som då sitter på de här materialen, att de måste nog anpassa sig till den här processen. Så jag tror att det kommer komma mycket inom de närmaste åren.
Tror du att vi kommer få uppleva ett UFO, alla människor på jorden, innan våran tid är över?
Ja, det tror jag. Helt klart. Jag tror vi kommer kanske få uppleva det tidigare än vad vi tror. Och framförallt tror jag det som händer nu i december när man skickar upp James Webb-teleskopet som är då runt 100 gånger så kraftigt som Hubble som vi använder idag. Så tror jag, då kommer vi börja se det här med kunna titta på exoplaneter och läsa atmosfärer och grundämnen och sånt. Och då tror jag det kommer bana väg för en ganska snabb öppning. Man behöver ju bara hitta liv någonstans och sen öppnas. Sen är det som att hela porten kommer öppnas med information som kommer att flöda ut. Då. Mm. Så jag tror, men sen får vi se vad för slags kanske farkost man får se. Då. Det är som vi pratar om det här med kraschade farkoster. Och det finns ju ett par rykten om att det finns skepp som har hittats vid utgrävningar eller vad man ska säga. Och att det är därifrån man har försökt med en viss typ av reverse engineering eller från Roswell. Och då pratar man kanske om Lockheed Martin som företag som har fått ett av de här försvarskontrakten och forskar på det här. Och sen Battelle Institute.
Jag hörde att man tror ju också typ om det skulle vara så att vi får kontakt med då UFO:n då, men själva utomjordingarna i det här skeppet, att människan inte är beredd på deras bakterier och att det skulle kunna utrota oss människan. Tror ni att det kan vara sant?
Jag förutsätter att de är mycket mer avancerade i sin teknologi och kunskap än vad vi är. Så att det blir lite hoppas på att i sådana fall att det är samma sak med att kommunicera. Det kommer inte vara upp till oss. Vi är ju de dumma aporna i sammanhanget. Om det har kommit hit någon från ett annat stjärnsystem så har de ju slagit oss ganska rejält. Så då är de ju garanterat mycket mer avancerade i sådana fall. Och då kommer det ju inte vara upp till oss att lösa kommunikationen eller smittospridning eller någonting sånt. Och skulle de vilja oss någonting illa så skulle de vinna den matchen. Då skulle de redan kunnat utrota oss hur lätt som helst. Så att, att vi redan är här tyder på att de inte vill oss något ont, säger jag. Men då är jag
lite
ganska
som
säker på
Mars attacks då, menar du? Lite så.
Ja, just det, laserstrålar och gröna gubbar i glashytter och sånt där. Ja. Jag är inte övertygad om att det kommer se ut på det viset.
Men det här är något jätteroligt. Vi har pratat jättemycket om detta med min sambo. Är inte det här lite roligt att man, varje gång man kollar på de här UFO-filmerna, Independence Day, du vet, vad vi än kollar på, så är det alltså Alien, alla hur skruvar de ihop sina skepp när de är typ så här monster med två fingrar och slämga och så vidare. Hur bygger de här skeppen?
Ja, det var nog den svåraste frågan.
Nej, jag har också undrat.
Det vet inte fan. De har olika konstiga skruvmejslar. Jag vet inte hur det här skruvmejslar ser ut.
Ja, men är inte det superintressant hur man bygger något så här superavancerat, men de kan knappt liksom, de kan inte göra något annat än, de har ju typ knappt händer liksom. Det är superintressant där.
Jag tror inte de utomjordingarna som ser ut på det viset utvecklar någon vidare värst teknik, så de kommer nog inte att komma hit.
Vilken tur. Men jag tycker, Fredrik, att vi har ju fått mycket information och det har varit jättekul att ha med både Peter och Thomas i den här podden.
Ja, verkligen. Jag sitter där och har varit helt hänförd den sista kvarten. Jag har inte fått ut med ett ord. Jag tycker det har varit superintressant. Verkligen. Jag är jättetacksam för att ni tog i tiden och ville vara med i vår lilla podd och verkligen berika dem med er kunskap. Så att,
det var kul att snacka med er.
Superschysst.
Det var jättekul att få vara här.
Och vill man följa er både på sociala medier och lyssna på podden, så kan ni få förklara lite grann var man gör det.
Ja, vi får bort en rimlig tvivel heter podden, och vi har en Facebook-sida som heter samma sak. Så det är de två sätten.
Blev inte kul, svårare än så.
Nej. Svårare så är det inte. Och nej, vill man in och följa oss då, Fredrik?
Ja, det är ungefär lika enkelt. Spökpodden.se på alla plattformar. Enkelt och great.
Ja, fantastiskt. Och jag tycker att nu har vi fått jättemycket information, och jag hoppas att ni som lyssnar också har fått lika mycket information. Och nu känner man att man är UFO-trött i huvudet, att man åker här med bilen nu och orolig att man är bortförd. Men det kanske är det som är meningen med det här. Att man ska få reda på lite information lite pö om pö, så att ja, vi ses bland stjärnorna.
Eller hur, det gör vi. Till next time.
Next time, ha det gott.
Hej då.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.